här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Välkommen till Kylander och Björk, en podcast om vår digitala uttid och framtid.
Välkommen till livepod med Kylander och Björk här på Hotel At Six i Stockholm. Vi är på Bisnode Unleashed, ett event där vi diskuterar hur artificiell intelligens, robotar och smart data påverkar oss människor. Det är ett tillfälle för oss, Andreas och mig, att träffa Sveriges expertis på området och reda ut lite frågor kring komplexa och laddade fält. AI och robotar helt enkelt. Jag heter Mats Björk och med mig som vanligt har jag min kära poddkollega Andreas Kylander. Hej Andreas!
Tjena Mats!
Men du, vi sitter ju faktiskt inte själva.
Händer det grejer.
Ja, äntligen.
Vi har med oss Fredrik Lövgren och Elsa.
Ja, roboten Elsa.
Roboten Elsa. Du är Fredrik då. Jag introducerar dig här. Du är robotutvecklare, AI-expert, föreläsare, landslagskapten i robotfotboll. Mm. Du har mottagit flera stipendier, blivit utsedd till bland annat årets teknolog, årets unga forskare. Du har också vunnit både VM och OS inom robotik.
Det låter ju helt fantastiskt när du radar upp det sådär.
Du skapade det här, vi fortsätter. Du skapade din första robot vid 7 års ålder och sen har du bara fortsatt. Och du vill också att fler ska upptäcka fördelarna med robotar och automatisering.
Ja.
Det är du.
Det är jag.
Vi såg dig i morse på Nyhetsmorgon TV4 när du vandrade där i den kusliga dalen.
Ja, precis. Det finns ju ett psykologiskt experiment eller en teori att när robotarna blir för människolika, då tycker vi att det är obehagligt. Man vill gärna hålla dem lite på avstånd, att de ska vara söta, ljusa färger, mjuka former, men inte konstgjord hud. Då tycker vi det ser ut som en zombie.
Mm, det är knepigt.
För det var där lite kontext i det också, för er som hoppar in här. Det var ju du och Sofia the Robot som gästade morgonsoffan här.
Ja, precis. Och hon är ju typ exempel på att vara längst ner i den kusliga dalen. Obehaglig robot med konstgjord hud och ögon som inte riktigt har ögonkontakt.
Det var faktiskt första gången som jag hörde begreppet kusliga dalen. För vi har pratat om Uncanny Valley tidigare. Det är mycket roligare att vi har ett svenskt bra begrepp på det, tycker jag. På tal om kusliga dalen, nu sitter ju vi här och tittar på Elsa som gjorde ett skitsnyggt intro till det här poddavsnittet. Hon har ju får ju inte mig att känna den här känslan som vi pratar om.
Nej, där har vi ju inte den extremt människolika. Hon är en humanoid, hon har armar och ben, men hon är ändå en annan sorts varelse. Hon är vit i tonen och mjuka former, stora ögon. Det får snarare tankarna att åka åt manga och anime-hållet.
Ja, men känner, exakt.
För den kan ju liksom uttrycka känslor, och jag känner ju att jag tycker om henne, bara rent visuellt. Och sättet som hon beter sig på. Hon var jättesöt på scen tidigare idag också när du stängde av henne för att hon blev för varm i halsen och började prata med engelska fast med svensk cadence typ, eller ja, någonting.
Ja, ja, det blir lite så buggar eller så, men de är charmiga. Hon börjar prata svenska fast med engelsk talsyntes för batterinivån går ner. Ja.
Du är landslagskapten i robotfotboll. Jag funderar liksom, varför fotboll, är det liksom en slump att det är fotboll, eller varför just liksom varför är fotboll bra om man liksom är robotutvecklare?
Tidigare så har ju robotar slagit oss i schack, och det är väl världens största brädspel. Nu är fotboll världens största sport, så att det har ju ett publikt genomslagsvärde globalt. Och sen är det ett bra exempel på där någon måste samarbeta. Det är en teamsport. Alla i laget måste jobba ihop, och då att få robotar att lyckas samarbeta och lägga upp ett spel tillsammans är väldigt, väldigt avancerat. Och det är ett väldigt bra sätt att benchmarka våra algoritmer från olika universitet och forskningsinstitut mot varandra. Man har gemensamma regler, och fotbollsreglerna är ju kända globalt, så att då har man tydliga mål att jobba emot.
För du berättar, jag ska bara följa Mats, att du nämnde något tidigare som jag tyckte var fantastiskt liksom, spännande just kring det här konceptet av att man också kanske har en robotcoach i kavaj.
Ja, precis.
Sidan av, att de här spelarna då, som de är, faktiskt inte alltid lyssnar på coachen.
Nej, det finns ingen central AI som styr spelet, utan varje individ har sin egen process och sin egen beslutsförmåga. Men sen finns det hjälp från en coach, en likadan robot som sitter bredvid planen, som har statistik för hur du brukar spela och har lite mer överblick på planen. Men varje individ kan skita i coachen om de har värsta friläget.
Ja, det är sjukt kul, ja. Hur kommunicerar de? Har de ett nätverk av information mellan varandra, eller hur?
Det finns flera kommunikationsmöjligheter. Ja. Robotarna har bland annat IR i ögonen så att de kan styra annan utrustning och varandra. De kan titta upp på en projektor och starta projekten. Sen har de ju mikrofoner och högtalare som kan kommunicera med rösten och även med oss människor. Så jag kan be till exempel Elsa, kan du byta till kanal 5 på TV eller kan du höja volymen? Och så skickar hon med IR information till TV. Och sen finns såklart wifi och internetanslutning så de kan kommunicera globalt med hela internet.
Ja, det är sjukt. Sjukt coolt. Och för de som då inte är jättebevandrade i AI så är det ju viktigt när den ska förstå spelplan att det finns väldigt tydligt definierad domän och regler och sådana saker. Vad jag förstår. Och det är väl det som gör att fotbollen funkar så bra.
Ja, det är en kontrollerad miljö. Men sen så utvecklar vi ju andra robotar för friare miljö. Vi har en robot som är och tävlar i service-VM. Då är det en okänd lägenhet och den åker in och mappar upp vart är köket, vart är sofforna och sen kan utföra uppgifter där. Så då kan man säga åt roboten, kan du åka in till köket och hämta ett äpple? Och så vet den var köket är och vet vad ett äpple är. Så att, men jämfört med det så är fotbollen mycket mer kontrollerad miljö och domän.
Är det här man också kan börja prata om vad som är en smal versus en bredare AI?
Ja, precis. Fotboll är lite smalare, lite mer avgränsat, medan service-VM är mer öppen problemlösning, lite bredare. Fortfarande inte en generell AI, men den är bredare.
Jag gillar ju, Mats och jag brukar ju referera och skicka exempel till varandra och Simone Gertz liksom City Robot så här. Men det fick jag också fundera lite grann just kring det här kring robotik och att utveckla robotar. Skulle du säga, liksom, är ni i samma fält för att ni utvecklar robotar eller är det så pass olika? Hon är liksom robot stand-up och du är sportkillen.
Ja, jag håller ju på lite med stand-up också och pratar om misslyckanden och försöker jobba mycket med humor. Jag tycker ju att vi är i samma bransch. Sen är väl hon lite mer underhållning och ökar intresset och jag kanske är lite mer akademisk. Men det är ju ändå robotutveckling som robotutveckling och jag tycker att hon är väldigt duktig.
Hon, det är ju alltså det är begåvat det hon pysslar med. Mm. Att dessutom en bra historieberättare, det blir ju visuellt väldigt spännande att titta på henne.
Absolut, hon är grym.
Du var inne på något, vad är det som får oss att se robotar så pass olika? För jag funderar också, jag tror inte att många liksom upplever att de har någon form av ska säga, relation till sin liksom, robotgräsklippare.
Nej, man kanske ger en namn så du personifierar den lite grann, men det är ju inte så att du har en relation. Men här blir de ju mer människolika och vi ser dem som ett djur eller en annan varelse på det viset. Sen här är det olika kulturer också. Vi i väst är lite mer avståndstagande, tycker det är läskigt, det är kanske en plåtniklas, medan man i Asien är mycket mer positivt inställda och tycker, åh gud, det är kawaii, det är gulligt och så. Och jag tror att det kommer ju från populärkulturen också, att man redan på 40-talet i Japan hade manga med robotar som räddar mänskligheten. Att vi kanske har tänt eld på ett hus och så kommer en robot och räddar oss, medan man i USA har Frankenstein och Matrix och Terminator, dystopiska framtidsvisioner. Så de forskare idag som professorer och liknande, de har ju olika referensramar, så det är intressant att kolla på till exempel exoskelett man sätter på kroppen för att bli starkare. I Japan så används det och forskas på för att vårdsystrar och sjuksystrar ska kunna bära mer utan att få förslitningsskador. I USA så används samma teknik för att militärer ska bära mer i strid. Helt olika tillämpningsområden och det formas ju från våra referensramar, från vår kulturella arv.
Är du inne på något, jag tycker du är inne på någonting liksom väldigt centralt där i kanske också, vi pratar lite, vi ska prata mer om den här undersökningen som har släppts i vår oro för det här, att liksom det är inte tekniken på något vis i sig utan det är faktiskt hur vi tillämpar liksom AI som
Ja, där vi ska och många med. Har en stor okunskap, och då formar man sin bild av tekniken via media, via filmer, via science fiction, som inte alltid stämmer överens med verkligheten.
Idag så tyckte jag att du pratade väldigt spännande och kunnigt och brett på scen. Det har ju de på podden inte då lyssnat om. Framförallt så utmanade du status quo kring moral. Så jag tänkte att vi kastar oss alla i den hinken nu. Jag problematiserar lite först. Vem ska ta beslutet om vilken en autonom bil ska köra på? Det är ju klassiska moral machine problemet där.
Ja, det trolley problem också, ja, baseras
det
på.
Ja, det är det som är det klassiska problemet. Mm. Vilken
offra? Filosofiska...
Ja, vilken offrar vi?
Kasta ner någon på räls.
Och just nu idag så är det ju faktiskt Elon Musks gäng i en Tesla som avgör vem det är som lever och vem som dör vid ett tillbud. Och även om automatiska fordon kommer att driva ner olycksstatistiken, gissningsvis, och redan gör det bevisat, så kommer det ju ske saker. Så vem ska ta det beslutet och hur ska vi hantera den frågan, Fredrik?
Det är jättesvåra frågor och det finns många som forskar på det här. Vissa säger ju att programmeraren ska ta det här prioriteringen och skriva in olika if-satser, att du i det här fallet ska göra det och annat. Så. Men det är ju lite otryggt för oss som jobbar som programmerare att man sen i någon haveriutredning kan spåra tillbaka, men den där raden, den skrev du. Mm. Det är du som har ansvarig för den här olyckan. Utan då är det kanske bättre att ha antingen globala regler i världen, eller så skjuter man ut problemet på ägaren av bilen, att ägaren får bestämma hur prioriteringsreglerna ska se ut. Och där skulle man kunna ha fler parametrar, så man får parametertuna sin bil och lägga in, ja, med face recognition kan vi uppskatta ålder, kön, andra saker hos oss människor, skäggväxt, och så får man välja att, ja, men jag kör på alla äldre män som saknar skägg.
Just det. Vi vill men för det där är ju, då har vi isolerat ett problem då med typ autonoma fordon. Men tänk oss, vi vandrar fram till 2030, 2040 passagen där, och det här är en allmän företeelse i vår vardag. Vi kanske varje dag kommer i kontakt med 10 000 autonoma processer som både är liksom programmeringsbottar, men också är det fysiska ting i världen som opererar med autonomi. Då är det ju summan av deras beslut som blir min upplevelse. Kan det då verkligen vara den enskilda liksom autonoma grejen som ska ta beslut, eller måste det inte det här ske kollektivt baserat på liksom där det är?
Ja, alltså om man gör en analogi med oss människor, varje människa har ju sin egen beslutsförmåga. Men sen är det ju samhället som helhet som rör sig åt något håll. Och man kan ju med hjälp av sociologi och psykologi se gruppdynamik och prediktera väldigt noga hur en grupp av människor kommer att bete sig i olika situationer, även om man inte kan se de enskilda individerna. Och jag ser samma sak med AI. Jag tror att vi kommer ha flera olika AI som tillsammans uppträder som en grupp och formar en viss riktning.
Så egentligen en form av, ska vi säga, mer, alltså eller mer sofistikerad moralisk kompass, där vi ändå människor har någon form av saying i tekniken. Det är det jag hörde säga.
I ett första läge tror jag det. Ja. Så länge robotarna är sämre än oss eller likvärdiga än oss, då kommer vi ha lika mycket att säga till om. Men om robotarna i en avlägsen framtid, jag vet inte hur länge, skulle ha högre moral, högre etik än oss, då borde de nog ta hela beslutet. Och det är lite den, man kan göra en jämförelse här med oss människor. Om vi som är vuxna, vi har en bättre förståelse för världen än till exempel en femåring. Så om en femåring står i en butik och skriker jag vill ha godis, så kan vi säga nej, du får det på lördag, det är inte bra för din hälsa, eller det är inte bra, du kommer få hål i tänderna. Och om den fortsätter skrika, då får vi bara ta bort den därifrån. Alltså vi bestämmer över femåringen. Om AI kommer bli smartare än oss, då blir vi i lite samma relation. Så vi är femåringar, vi kanske säger men vi vill köra bensinbilar, vi vill vara ute och åka bil, och AI säger nej, det är inte bra för miljön, ni får göra det på lördag eller inte alls. Nej.
Fast i vilken utsträckning styr vi då myror, om vi tänker oss att skillnaden i vår empatiska och intellektuella förmåga skulle bli lika stor som mellan oss och myror?
Myrorna bryr vi oss inte speciellt mycket om.
Så länge de inte stör oss.
Ja, då får de finnas där, men så fort de är i vägen för någon byggnad, då skövlar vi bort myrsack.
Nu ramlade vi in i ett klassiskt AI-problem då. Vi behöver inte gå så djupt i det. Men Andreas och jag pratar mycket då om ett koncept som vi bollar mellan, som är då moral as a service. Mm. Alltså som då skulle vara just att man distribuerar moral till alla autonoma ting. Mm. Ungefär som lag distribueras till människor. Mm. Och att vi skulle, baserat på domän vi rör oss i, det kan ju vara en geografi, men det kan ju också vara ett fält, typ fotboll, att de då ska lyda under fair play.
Ja, typ. Det är ju ett vanligt tema i många science fiction-böcker med robotlagar som robotarna måste följa och så vidare. Men det problematiserar ju Isaac Asimov också, att det är ju inte bara enkla tre lagar. Det finns många konsekvenser som inte de täcker.
Nej, och det finns, alltså jag tänker också att många värden, alltså, som står i konflikt, jag tycker den här Moral Machine är så ypperligt liksom exempel. Jag såg det var typ världens största liksom globala studie i etik. Men alltså det är goda, alltså många, alltså värden som står i rak konflikt med varandra och där det inte finns rätt eller fel. Och för mig är det, om vi inte själva kan definiera vad som är rätt eller fel, hur ska vi liksom
programmera?
Hur ska vi kunna programmera det i ettor och nollor på något sätt?
Ja, nej,
om vi
inte
tar AI till hjälp, jag vet inte.
Ja, och det är ju, det visar ju också med Moral Machine att det är olika moral i olika kulturer, så att det är svårt för oss att komma fram till en gemensam referensram, så här, det här är rätt moral, för det tycker inte människor, det är olika, människor har olika moraler.
Jag som hade tänkt, Fredrik, att du skulle liksom bara langa ett krispigt one-liner på hur fan vi ska lösa det här. Ja, nej, men det visar ju hur komplext det är, och det visar framförallt någonting annat som du pratade om på scen. Varför duckar vi de här frågorna? Varför har vi inte en pågående konversation om det vi ska bygga imorgon, när det här clearly kommer vara en del av morgondagens samhälle?
Ja, det är någonting som jag också är väldigt orolig för, att vi pratar för lite om de här frågorna. Man tänker att det ligger för långt fram i tiden, men det är svåra frågor, det går inte att lösa på ett par middagsdiskussioner, och jag tror att det är många doktorandavhandlingar och många politiker som måste till för att kunna lösa de här utmaningarna.
Och tänka liksom utöver, som du kanske är inne på där, längre än en liksom mandatperiod.
Ja, eller? Precis.
Det är inte förbi kvartalsekonomin.
Ja, det ligger kanske 2, 3, 4 ännu fler kvartalsrapporter eller mandatperioder.
Ja, exakt.
Vi är inne på en avrundning här, och jag tänkte att jag har en.
Och jag har en.
Ja, och sen så har vi en gemensam fråga. Ja, jag börjar.
Ja, varsågod, Mats.
Hoppas jag tar din fråga nu då. Det är alltid kul att sätta åt Andreas. Nej, men du visade ju Atlas från Boston Dynamics nu. Du visade ju också ett klipp från 2013 där det var lite knepigt att gå och stå och sådär.
2016?
Ja, var det 2016 till och med? Ja. Men vi har hängt med, vi har fått lite berättelser från Atlas under något år här. Och då får man ju också se då hur en kognitivt blir mer kapabel. Och senaste klippet för någon dag sedan nu då, då är den ju
riktigt,
ninja.
Ja, riktigt duktig och hoppar runt parkour mellan lådor.
Så extrapolera 5 år. Vart är vi?
Jag tror att vi kommer från Boston se mer kollaborativa robotar. Robotar som tillsammans med en människa lyfter någonting eller gör övningar. Och sen också kunna ta mer beslut generellt. Boston Dynamics är ett väldigt bra exempel på reglertekniska lösningar där det håller balansen bra. Men det är alltid någon som radiostyr den. Den berättar hur den ska ta sig fram. Inte i detalj, det är inte så att man styr varje servo eller varje ben, men man ger en riktning åt roboten. Och jag tror att vi kommer se att de börjar ta mer egna beslut åt vilka håll ska jag röra mig.
Och att varför ska den hoppa upp på lådan?
Ja, exakt.
Liksom att den hittar ett bra problem som den ska lösa.
Men det är ju mycket, de utvecklas ju för militära och räddningsändamål. Ja. Att kunna gå in i raserade hus efter en jordbävning och leta efter skadade människor. Så finns ju ett user case.
Coolt.
Du utvecklar ju robotar, men om man pratar lite din egen personliga utveckling där, har du lärt dig någonting, eller har du insett någonting om dig själv? Har du fått någon insikt om dig själv genom att arbeta med robotar?
Oj, vilken djup, svår fråga. Alltså jag utvecklas ju hela tiden, och i mycket grupparbeten och ledarskap har jag utvecklats nu senaste åren väldigt mycket genom att driva företag och leda andra människor i företagen. Och sen, ja, man blir väl bättre på att ta hand om andra varelser, kanske öva lite grann i allting.
Ja. En väldigt god egenskap, skulle jag säga. Den allra sista frågan, och vi ställer den här till alla vi har ett samtal med här i podden, det är: hur stor är digitaliseringen?
Oj, den är stor, Men det är många som inte vet riktigt vad den handlar om. Många pratar om den, det är väldigt mycket ett buzzword. Och många pratar ju egentligen om digitisering, att göra typ en pappersblankett till en pdf. Men det stora tror jag att vi har i framtiden. Det stora fortfarande kvar att upptäcka.
Kunde inte ha sagt det bättre själv.
Fantastiskt. Ja. Stort tack för att du var gäst. Och vad roligt att Elsa fick vara med här och lyssna.
Ja, tack.
Som sitter här på poddbordet och lyssnar på oss.
Första roboten i podden.
Hon lär sig säkert en massa om oss.
Ja. Alltså. Ja. Nej, vad fint, Fredrik. Kul att träffas.
Tack detsamma.
Tack. Hej.